Ja, varmt välkommen till denna podcasten från Stiftelsen Biblicum. Jag är Egil Edvardsen, ordförande i Stiftelsen Biblicums styrelse. Och med mig är teologidoktor Seth Erlandsson. Han har ju i många år varit Biblicums lärare, bibelforskare. Han har hållit föredrag och han har skrivit många böcker, artiklar. Han har varit redaktör för tidskriften Biblicum i många, många år. Och nu har han kommit med ännu en ny bok, en mycket intressant utläggning och tolkning av profeten Sakarja. Den här boken utger vi på Biblicums förlag och den kommer i salg ganska snart efter sommaren. Vi tänkte att samtala lite om boken för att ge lyssnarna en liten försmak på dens innehåll. Så allra först tänkte jag då och fråga Seth om han vill ge ett lite Jag säger lite generellt om bokens innehåll.
Ja, det har varit spännande att ta sig an profeten Sakarja och hans bok. Och lägg märke till att det är just så jag kallar den här studien av Sakarja, att det handlar om profeten, lära känna profeten Sakarja och hans bok. Det är ofta så när bibelkritiker studerar profetböcker att de glömmer bort att det är en bok. Den är komponerad och skriven av en viss person i en alldeles speciell situation. Och därför är det viktigt att lära känna profeten i den situation han befinner sig i. När det gäller Sakarja så är det inte den lättaste boken att ta sig an, tror jag. Och det finns väldigt många missförstånd om den. I vanlig ordning så tycker många av de kritiska forskarna att sammanhanget är inte klart om man sönderdelar boken och förklarar det man tycker oklarheter med att det är flera författare som har stått bakom vid olika tidpunkter. Enligt min mening så är det profeten Sakarja som står bakom boken och det är hans bok. Och han verkar en mycket kort tid. Han får sin första uppenbarelse från Gud och får uppdraget och uppgiften, en speciell uppgift, nämligen 520 före Kristus i november, december. Och den sista uppenbarelsen som han redogör för, den kommer i december 518. Så han verkar bara i drygt 2 år. Och varför verkar han då inte längre? Ja, han blev dödad av den opposition som han mötte och den opposition som hade förhindrat uppbyggandet av templet. Templet hade ju bränts ner och förstörts av babylonierna 587. Och nu hade Gud i enlighet med sina löften låtit en rest av folket komma tillbaka med uppdraget att bygga upp templet igen. Och varför var det så viktigt? Jo, templet var ett vittnesbörd om att utan det ställföreträdande offret så finns inte möjligheten till gemenskap med Gud. Synden står i vägen och synden måste ställföreträdande försonas och lagens ställföreträdande uppfyllas. Det vittnade de ställföreträdande offren om som pekade fram då mot Messias ankomst. Så enligt min mening är det väldigt viktigt att lägga märke till bakgrunden för att förstå en profetbok. Och situationen är den att i enlighet med Guds löfte så vänder då en grupp, en stor grupp judar tillbaka till Jerusalem och Juda. Och det sker under ledning av Davids ättlingen Zerubabel och översteprästen Josua, eller som det står på hebreiska Jehoshua, och Esra använder det alternativa namnet Jeshua. Och det är väldigt viktigt med de här båda personerna. De behöver uppmuntras i sitt arbete när de nu kommer tillbaka 537. Och då kommer de till en stad som ligger i ruiner, och det är först året efter 536 som de kan börja med tempelbygget. Men det avstannar ganska snart beroende på mycket motstånd och hån och förakt från grupper som finns där och också bland en del av judarna som kom tillbaka. Och det gör att många av de här återvandrarna tappar modet. Så uppgiften till Sakarja och också hans, den andra profeten som verkar samtidigt, nämligen Haggai, det är att uppmuntra Zerubabel och Josua att verkligen se till att templet blir uppbyggt. Och så kommer man igång då igen 520. Och hela Sakarjas bok handlar om att styrka och uppmuntra folket att fortsätta med bygget. Och då behöver de mycket undervisning om varför det är så viktigt med templet och vad templet förebildar. Profeten Sakarja möter mycket motstånd, och det som händer det berättar också Jesus om. Att Sakarja blev dödad mellan altaret och templet. Och det skedde tydligen någon gång efter 518. Så Sakarja fick aldrig uppleva när templet var färdigt 516. Och jag tror att det är förklaringen till att Sakarjas bok slutar lite plötsligt. Och det beror på att profeten fick inte tillfälle att fullborda hela sitt uppdrag. Sakarja är på det sättet också i många stycken en förebild om Messias. Precis som Sakarja möter motstånd, så mötte också Messias Jesus Kristus mycket motstånd och förakt. Och precis som Sakarja blev dödad, så blev också Messias dödad. Så Sakarjas herdetjänst är en partiell förebild för Messias. Det heter svärd upp mot min herde, den som står mig nära. Det vill säga motståndet kommer att leda till avrättning, och det hände med Sakarja. Och det hände med frälsaren Jesus Kristus. Och Sakarja blev värderad till 30 siklar silver. Och precis på samma sätt blev Messias värderad till 30 siklar silver. Och det finns flera sådana här saker som visar hur Sakarja på många sätt är ett förebud och en förebild. Och så var det också med många andra. Jesaja och hans söner, står det uttryckligen i Jesaja 8, var förebud om vad som skulle hända. Och barnen får sådana namn som förebådar vad som kommer att ske. Därför att det är viktigt att känna till den historiska bakgrunden ordentligt, så låter jag den här boken som jag då har skrivit först på en lång inledning. Och i den här inledningen så ger jag förutom den historiska bakgrunden då en hel del om profetens språkbruk. Alla förebilder som används, liknelser. När nu det används bilder från jordiska förhållanden om det som vi inte kan se, den andliga verkligheten, Guds sanna rike, så sker det för att vi måste få hjälp att förstå. Och de här bilderna förstår vi inte alltid. Så just i Sakarja så sägs det ganska ofta, jag förstår inte. Och vad betyder den här synen? Vad betyder de här bilderna som används? Och som ni minns så var det på samma sätt med Jesu lärjungar, att de flera gånger säger, vi förstår inte, förklara de här bilderna, de här liknelserna. Och Jesus förebrår ibland lärjungarna, förstår ni inte vad det betyder? Och så får de hjälp. Och så är det också för oss, att Sakarja behövde hjälp för att förstå, och vi som läser hans texter nu behöver också hjälp från Guds ord, och därför är det viktigt att lära känna hela det bibliska sammanhanget och förstå vad som menas med språkbruket. Och ett av de vanligaste missförstånden, de grundar sig i att de här bilderna från jordiska förhållanden uppfattar många inte som bilder, utan att Guds rike ska bli ett världsligt jordiskt yttre rike, när det enligt Jesu tydliga ord inte kan ses med ögonen, utan är ett himmelskt rike. Ja, det här är lite av bakgrunden till det. Jag kan kanske återkomma lite hur sen hela boken är uppbyggd. Men Egil, du vill väl komma in och säga lite grann också.
Ja, tack ska du ha sett. Det är ju fantastiskt mycket att säga om den här boken. Den är ju mycket intressant. En mycket intressant bok. Ja, du har redan nämnt en sak som jag hade tänkt att lyfta fram, som jag tycker en väldigt stor förmån med den här boken, och det är den längre inledningen där du går in på profeternas språkbruk. Och du, jag tänkte särskilt där du alltså du ger jo, en ganska utförlig lista över sådana bilder eller liknelser i det gamla testamentets profetböcker som är en skuggebild av Guds sanna rike och frälsningen som skulle komma genom Messias. Och du tar bland annat upp mycket, mycket fint tycker jag hur profeten använder Israels land, alltså Israels jordiska rike, för att undervisa om Guds andliga rike, det osynliga himmelska Jerusalem. Och du skriver, jag citerar, detta för oss osynliga himmelska Jerusalem kan bara beskrivas med hjälp av bilder från det jordiska judarike och dess centrum Sionsberg. Och du skriver vidare, redan nu mitt i en värld full av lidande och synd tillhör det troende detta eviga fridsrike. Och ett annat fint exempel på den här tolkningen finner vi i din kommentar till Sakarja 6, vers 12 och 13, där Sakarja profeterar om telningen, Messias och templet som han ska bygga. Och där skriver du, det sanna templet är ett andligt hus, först och främst Messias själv och sedan hans sanna lärjungar från alla folk som levande stenar i detta tempel. Och så har du en hänvisning till första Petri brev 2, vers 5. Och något annat som jag har lust att nämna och som jag tycker gör boken så uppbygglig och så stärkande, det är ju hur du hela tiden framhäver evangeliet hos profeten Sakarja. Kanske många tänker på det gamla testamentets profetior som först och främst doms profeter, domsprofetier som talade om den förestående domen över det otroende Israel och de andra folken. Men du visar så fint att detta är bara halva sanningen. Profeterna, inte minst Zakaria, predikade också evangeliet till tröst för den troende resten, till de som inte hade vänt sig bort ifrån Herren. Och så skriver du att syfte med Zakarias förkunnelse är att det återvändande ska stärkas i förtröstan på Gud, lita på honom och inte som fäderna vända sig bort från honom utan till honom. Kraften till omvändelse ligger i löftesordet som omedelbart ges: jag ska vända om till er, säger Herren. Och så poängterar du hur Messias komme och frälsargärning som Zakaria profeterar om, det är dotter Sions stora glädje. Det vill säga det troendes stora glädje, vår stora glädje. Ja, i det hela taget tycker jag att din Zakaria-kommentar är mycket, mycket trösterik och stärkande. Så jag blev glad då jag läste, då jag fick manuskript och fick läsa den. Så jag har redan läst flera gånger och det är lika stärkande. Så jag vill ju varmt anbefalla alla att köpa och studera och bli stärkad och tröstad i sin tro och även få mycket kunskap om profeterna och deras språkbruk. Ja, så det var det jag ville säga. Kanske du har något mer du vill tillägga?
Ja, det är inte mycket att tillägga. Tack så mycket, Egil. Jag kan ju nämna då att efter den här ganska långa inledningen så krävs det ju en detaljerad textgenomgång av alla de 14 kapitlen. Och jag kan kort nämna här då hur boken är uppbyggd, själva texten. Den börjar då med en inledning av profeten där han talar när han verkar och vilket uppdrag han har fått och vad som är bakgrunden att folket har drabbats av Herrens vrede på grund av deras ständiga upproriskhet mot Gud. Och hur ändå Gud är nådig och enligt sitt löfte låter en rest vända tillbaka. Och då möter vi faktiskt redan i de inledande verserna ett ord som inte är så lätt att översätta. Och det finns flera sådana ställen där man får jobba lite hårt för att försöka översätta så riktigt det nu kan bli. Det står i inledningen redan inom de första 6 verserna att ordet träffade era fäder. Och så kan man översätta verbet hisig som det står. Men riktigt ordagrant så betyder det att ordet hann ifatt era fäder. Nu ska jag stänga av min telefon här för att det stör lite grann. Ordet hann ifatt era fäder, och det är ganska intressant för att vi flyr bort ifrån Guds ord så lätt och har så lätt att gå våra egna irrvägar istället för att följa Guds vägar. Så Guds godhet är så stor att han jagar efter oss. Att man kan översätta att ordet hann ifatt fäderna eller jagade efter dem. Vi har det också i psalm 23:6, just det där att ordet jagar efter eller förföljer mig. Nej, nu ringer det igen. Jag ska skapa av den här. Det går inte. Så. Så efter då den här viktiga inledningen med bakgrunden och profetens uppdrag så kommer sedan sådana här syner som innehåller detaljer som inte alltid är lätt att förstå. Det är 7 nattliga syner från 1:7 till och med 6:8. Och de går jag då igenom och hoppas att det blir till hjälp att förstå. Och det är inte lätt att förstå, så att ofta frågar Zakaria, vad betyder det egentligen? Förklara, vad betyder det? Och förklaringarna ges framförallt av Herrens ängel, och då är det inte vilken ängel som helst, för Herren har ju många änglar, många sändebud, utan det är hans särskilde ängel som är ett med Herren själv. Alltså hur den evige sonen redan under gamla förbundets tid uppenbarar sig. Han är det eviga ordet som kommer med förklaringar. Men efter de här synerna så kommer det då som ett tredje avsnitt, ett avsnitt om den sanne överste prästen. Och då är Joshua en förebild för den sanna överste prästen. Och vem är det? Jo, det är telningen, det vill säga Messias, får vi veta där i 6:9 till 15. Och det är alltså Messias som är centrum. Det är han som i själva verket är både templet och bygger templet. Han är både präst och kung. Och då är det ganska intressant att det står att du ska göra kronor och sätta på överste prästen Josuas huvud. Och då har många översättare tänkt att det måste vara fel. Man måste ändra pluralis kronor till krona. Men det är inte alls fel, utan det ska vara kronor, för att han är både överste präst och kung i en person. Så han har båda kronorna, den sanne Messias. Han är precis som Melkisedek, både överste präst och kung. Så det är ett väldigt viktigt avsnitt. Efter det kommer 7:1-8:23 som handlar om varför har det gått så illa för folket? Varför ligger landet i ruiner? Och varför brändes templet, Salomos tempel, upp? Det handlar då 7:1-8:23 om. Men inte bara det, utan när man förstår anledningen till ödeläggelsen, då ser man det stora behovet av frälsning. Och där kommer då Herrens frälsningslöften, att, som inte grundar sig på våra insatser utan uteslutande på Messias frälsningsgärning. Och sen kommer hela avslutningen 9:1-14:21 som tar upp då både lag och evangelium, både dom och frälsning. Så i 9 kommer det först om Sions många fiender och sedan om frälsningen genom Messias. Och att Messias inte då under sin frälsningsgärning har en yttre härlighet, utan kommer i ringhet. Precis som det tempel som de nu bygger upp ser väldigt ringa ut. Så när det byggdes och grunden lades så grät folket, för det såg inte mycket ut för världen. Och i fortsättningen i detta slutavsnitt skildras tydligt hur befrielsen har sin grund i Messias förbundsblod. Och så kommer domen då över alla falska herdar och lärare. Och det sätts i motsats till den sanne herden. Och så därefter ett avsnitt som talar om domen över det jordiska Jerusalem och om det sanna Jerusalem och dess frälsning. Och sista kapitlet talar då om Herrens dag. Det är precis som Messias lämnade det här jordiska, steg upp till himmelen igen från Olivberget, så ska han på den yttersta dagen komma tillbaka i härlighet och stå med fötterna på samma berg, precis som de stora apostlagärningarna, som ni har sett honom fara upp, på samma sätt ska han komma tillbaka. Och då kommer han till slutlig dom, men också till slutlig befrielse. Så det här är lite grann av textinnehållet, och det är för långt om jag går in på flera detaljer i det här sammanhanget.
Ja, nej, det är som sagt en väldigt intressant bok, och nu har vi också fått en lite överblick över innehållet, och Så jag kan som sagt varmt anbefalla alla att köpa den och läsa och studera den. Och den kan ni beställa då ifrån Biblicums förlag. Om ni går in på webbadressen vår biblicum.nu så vill ni, när boken föreligger snart, så vill den komma med en, att det är möjligt att beställa den från vår hemsida där. Så med det så avslutar vi det här podcasten om profeten Zakaria och hans bok. Hoppas den blir till välsignelse för många, många läsare. Tack ska ni ha.
Ja, tack ska ni ha allihopa.